58. Tonerna av gitarrsolot klingade ut och Nicky bläddrade bland sina spellistor. Mobilen påminde henne om att ljudvolymen borde sänkas, men hon klickade bort varningsrutan och tryckte fram nästa låt. Ett monotont dunkande började och flera instrument hakade successivt på i rytmen. Informationstavlan på perrongen lät meddela att tunnelbanan mot Alvik skulle anlända om 4 minuter. Hon stirrade in i den svarta tunneln och tänkte på nästa steg i hennes plan. Mejlet från Ardavan Manesh på iranska ambassaden hade bekräftat hennes aningar. Till tonerna av låtens långa intro skissade hon upp det tänkta informationsflödet mellan henne, Irans underrättelsetjänst och Kärnström, och hur hon måste gå tillväga för att inte riskera att röjas. Taktiken var att mata Kärnströms uppdragsgivare med allt möjligt. Sant eller falskt spelade ingen roll, bara han framställdes som den klåpare till oförsiktig agent som han faktiskt var. Utöver det skulle de få reda på att han haft ihjäl den människa som han var satt att pumpa på information och dessutom lämnat spår efter sig som leder till både honom och rätt in i den iranska underrättelsetjänstens allra heligaste rum. Dödsstöten skulle bli när Nicky skickade påhittade bevis för dubbelspel och illojalitet mot sin uppdragsgivare och sitt hemland. I och med det skulle hon ha försett dem med alla dödssynder som gick att uppbringa. Underrättelsetjänsten skulle säkert försöka hitta henne utan framgång. Hon var inte lika dum som Kärnström. Nicky lät blicken svepa över perrongen. Hon var inte ensam. En kvinna med bara en sko satt på en bänk och skar i ett äpple med kniv, precis som Mansour alltid gjorde när han åt frukt. Kvinnan karvade loss en bit från äpplet och åt direkt från kniven. Någon stod och studerade spårkartan i mitten av perrongen, på andra sidan skylten. Nicky kunde bara se personen från höfterna och ner, kostymbyxor och tunna skinnskor. Fötterna, som troligen tillhörde en ung man, pekade inåt så att tårna nuddade varandra. Tunnelmynningen började glittra av ljuskäglor som studsade i metallrören på väggarna. Nicky tyckte att tågets tempo matchade den instrumentala bryggan som pågick i låten. Det liknade en musikvideo, tänkte hon och trummade i takt med fingrarna mot låren. Plötsligt registrerade hon en snabb rörelse i ögonvrån som följdes av en hård stöt i ryggen. Kroppen flög framåt genom luften och landade på rälsen. Hon tappade andan och en outhärdlig smärta sköt upp från vänster knäskål in i ljumsken. Nicky stirrade rakt in i fronten på tunnelbanetåget och hennes skrik blandades med ett högt gnissel. Inifrån loket stirrade en ung man med öppen mun och uppspärrade ögon på henne. Blixtsnabbt rullade hon åt sidan och hamnade under kanten på perrongen. Hon knep ihop ögonen och kände hur ljudet från bromsarna skar in i öronen när tåget stannade. Hon var instängd. Paniken grep tag om hennes lungor och hon bet sig själv hårt på insidan av underläppen för att bryta skovet och hålla sig kvar vid medvetande. År av träning på att trycka undan vågor av chock tvingade henne att låta små, små andetag sippra in i den krampande bröstkorgen. Ut, ut, ut. In, 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 manade hon på medan hon försökte kontrollera andningen tillbaka till det normala genom att pressa luft genom sina spända läppar. Hon stirrade på en spricka i betongen framför sig och förstod att hon hade lyckats hålla sig från att svimma när synfältet till slut vidgades och ljudet började sippra in. Det var nästan knäpptyst. Ett dovt metalliskt klonkande inifrån tunneln var det enda hon hörde när hon försiktigt vickade på sina tår för att göra en bodycheck. Hon hade kontakt. Signalerna från hjärnans rörelsecentrum nådde hela vägen ner till fotens viljestyrda muskulatur. Nicky försökte minnas vad hon lärt sig om tågspåren på rundvandringen i tunnelsystemet som hon hade deltagit i som aspirant. Det sista hon ville nu var att få stark ström genom kroppen. Klämd i den lilla luckan som bildades mellan perrongen och vagnen kände hon hur den dunkande smärtan i knät klingade av i takt med att molandet i huvudet ökade. Nicky vred huvudet åt sidan och strök munnen och näsan mot axeln. En mörk fläck spred sig längs det ljusa tyget. Det smakade järn i munnen och överläppen var tjock. Men hon levde. Och det ingick nog inte i Ryans plan. Antingen var det han som stått borta vid tavlan eller någon han lejt. Hon blundade och försökte minnas vad hon sett. Ett par svarta kostymbyxor och ett par blanka skor. Mannen hade stått bakom informationstavlan på andra sidan perrongen. Det kan mycket väl ha varit Ryan, tänkte hon. Det kunde inte ha varit någon annan än den mannen som hunnit knuffa ner henne på rälsen när tåget rullade in. Det fanns ingen annan i närheten. Ryan Kärnström ville se henne död. På grund av en olycka står all trafik mellan Hötorget och Hässelby still tills vidare, ropade rösten i högtalarna. Hallå? Hörde hon en försiktig och skärrad röst. Det måste vara lokföraren, tänkte Nicky. Hon svarade inte. Istället började hon åla. Hon kunde inte vara kvar på platsen. Även om mördaren inte var kvar så befann hon sig i livsfara från och med nu. Tankarna snurrade. Hon måste ha gjort ett misstag. Någonstans hade hon slarvat och låtit Kärnström märka att hon var honom på spåren. Han hade bedömt henne som ett hot som behövde röjas undan, precis som Hanna. Nicky använde underarmarna för att hasa sig fram mellan det stillastående tåget och väggen. Hon fortsatte ljudlöst förbi förarplatsen och hela vägen in i den mörka tunneln. Hon visste av erfarenhet att det inte skulle dröja länge förrän polisen var på plats. Hon hade inte tid att sitta i förhör och svara på frågor om vem som skulle kunna vilja henne något illa. Och polisen skulle inte kunna identifiera någon på övervakningskamerorna. Det var hon säker på. Kärnström eller hans utsände var för skicklig för det. Hon stod lutad mot väggen några meter in i tunneln och väntade på rätt läge att smita ut. Brandmän anlände och rörde sig på spåret och svepte med ficklampor under tåget utan att finna något. Nicky höll sig i mörkret och undvek strålkastarna medan hon lyssnade på personal från SL och sjukvårdare som tog hand om den chockade lokföraren. De ställde frågor om vad han sett, om han kan ha uppfattat något fel och om han var påverkad av någon medicin. Nicky visste att det bara var en tidsfråga innan de skulle titta på övervakningsfilmerna och se att han faktiskt hade rätt. De skulle bevittna en kvinna som blev nedkastad på spåret. En kvinna som sen spårlöst försvunnit. Nicky förstod att hon förr eller senare skulle bli identifierad, men inte idag. Hon väntade tills de startade trafiken igen och hävde sig upp på perrongen samtidigt som ett tåg i motsatt riktning anlände. Hon hade fällt upp kapuschongen och följde efter några ungdomar ut genom spärrarna innan hon vek av mot parken. Hon behövde försvinna in i folkhavet. Hon behövde gå under jorden på en gång. För första gången var hon riktigt rädd. Det var bara ren tur att hon fortfarande levde. Någon hade lokaliserat henne, iakttagit henne där hon stod och sen försökt ha ihjäl henne. Meningen var att hon nu skulle ligga utsmetad längs rälsen på Hötorgets tunnelbanestation. Nicky rös av tanken och mindes de gånger hon själv fått hjälpa till vid olycksplatser där någon stackare inte sett någon annan utväg än att kasta sig framför tåget. Vid ett tillfälle fick hon och kollegorna leta länge för att hitta alla kroppsdelar som låg utspridda längs spåret. Mannen som hade lagt sig på rälsen för att vänta in X2000, precis där tågets hastighet varit som högst, hade så gott som exploderat av kollisionen. Hans inälvor återfanns högt upp på lokets spetsiga nos under torkarbladet. Nicky hade den gången arbetat lugnt och metodiskt, utan att beröras nämnvärt. Det var en arbetsuppgift som alla andra. Nu kräktes hon i en rabatt utanför Norra Latin och tittade sig skyggt över axeln. Efter att ha torkat bort blodet i ansiktet så gott hon kunde, vandrade hon runt i över en timme och gjorde allt hon kunde för att upptäcka och skaka av sig eventuella förföljare. Hon tog både logiska och ologiska svängar och turer i kvarteret. Hon gick in i flera butiker och vände om direkt och gick ut igen. Om Kärnström eller någon annan fortfarande var efter henne hade hon upptäckt det. Till slut smet hon in på ICA och köpte hårblekningsmedel och stod sedan länge kvar i skyltfönstret och betraktade alla människor utanför. När hon var övertygad om att platsen inte hade ögon på sig lämnade hon området och rörde sig hemåt. Mitt uppe på Sankt Eriksbron, rakt över alla tågspåren, tänkte hon först stanna för att titta vilka som kom efter henne. Ett vanligt modus bland dem hon själv spanade på. Men till skillnad från de kriminella var hon inte förföljd av polisen, utan av en mördare. Hon ville inte hamna på rälsen en gång till.